Jag ska läsa ifrån Efesierbrevets första kapitel, vers 17 till och med 23. Efesierbrevet 1, 17 till och med 23. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Förväntan inför det som Gud vill göra genom dig. Har du någon sådan? Händer det att du vaknar på morgonen och tänker, vad ska Gud hitta på åt mig idag? Vad har han för någonting som ligger framöver? Det skulle ju vara ganska naturligt egentligen att vakna på det sättet. Tyvärr gör jag inte det. Men det skulle ju vara så naturligt för oss allihop. Därför att han är ju ändå universums skapare. Gud sa, bli ljus. Och det blev ljus. Han skapade allt som finns i havet, allt som finns på land och så vidare. Arvi och jag tittade häromdagen, var det i förrgårs, det var nog kanske, på ett program på tvn som handlade om Sveriges och Norges kuster och vad som fanns i havet där. Det är fantastiskt. Vi sa det, det finns ju ingen möjlighet att tvivla på Gud när man ser allt det här fantastiska som han har gjort. Så olikt vad annat. Ja, det är otroligt. Vilken mäktig Gud vi har. Egentligen är det ju självskrivet att han inte behöver någon hjälp. Eller hur? Han som med sitt blotta ord bara kan få allting att förändras. Men ändå har han bett oss om hjälp. Det är med stor ödmjukhet man upplever det, eller tänker på det. Att Gud behöver min hjälp. I Matteus evangeliet 28 kapitel vers 18 till och med 20. Där har vi det välkända orden i missionsbefallningen. Där trädde Jesus fram och så säger han, jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Och så vidare. Han sa alltså inte, ja, mina kära lärjungar, nu ska jag tala om för att jag har fått all makt i himmelen och på jorden, så nu kan ni koppla av. Nu behöver ni inte göra någonting. Utan jag gör alltihop själv. Men så sa han ju inte. Han sa, jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut. Underförstått, för jag är med er. med min kraft. Det är fantastiskt. Gud kallar. Och han både finner och inte finner människor som är villiga att följa honom. Som är villiga att ställa sig till hans förfogande. Jag skulle vilja kalla det för ett tjänstefel om jag som predikant skulle säga att inte det kostar någonting att följa honom som har all makt i himmelen och på jorden. För det gör det faktiskt. Det sägs ju att smålänningen, han säger, vad kostar det? Och västgöten säger, vad kostar det något? Jag vet inte om det är sant. Men många gånger är ju vi människor sådana att vi vill veta vad det kostar. Frugan, hon går och tittar på ICA. Vad kostar det? Hon får reklamblad, jämför, vad kostar det? Ja, men på den platsen kostar det inte riktigt så mycket. Ja, men då åker jag dit. Visst är det så? Kostar det någonting att följa Jesus? Ja, det gör det. Profeten Jeremia, han kallas för den gråtande profeten. Varför grät han? Därför att han såg sitt folks synder. Och det rörde vid hans hjärta så djupt att han grät över det han såg. Men inte bara att det kostade för hans inre människa, utan det kostade för hans yttre människa också. För vid ett tillfälle så blev han kastad ner i en brunn. Jag vet inte riktigt hur länge vad han fick vara där. Men så var det i alla fall. Det innebar också fysiskt lidande för honom. Johannes döparen är ett annat exempel på lidande. Han predikade Guds ord. Och han var trogen Guds ord. Och det att han var trogen Guds ord, det kostade honom livet. Herodes den store var den som befallde om barnamorden i Betlehem. Han hade en son som också fick namnet Herodes. Och på Johannes döparens tid så levde han. Och han hade tagit sin bror Filippus hustru som hette Herodias till sin hustru. Han hade gift sig med henne. Han hade tagit henne från sin bror. Och då sa Johannes döparen till honom, så får du inte göra. Och då började Herodias hata honom så högt att hon ville ta livet av honom. Och till slut så lyckades hon ju med det. Paulus, han var också en som fick uppleva att det kostar att vara en efterföljare utav Jesus. Till Timoteus så säger han att Timoteus skulle vara beredd på att slita ont på samma sätt som han själv hade gjort det. Det var väldigt vad mycket Paulus fick vara, vad han råkade ut för. I andra Korintierbrevets 11:e kapitel står det om det här. Och jag ska läsa där. Andra Korintierbrevets 11:e kapitel med början på vers 23. Och nu är jag i första Korintierbrevet. Då kan det ju inte stämma. Andra Korintierbrevets 11:e kapitel. Där säger han så här: jag har arbetat mer, underförstått, än de andra. Suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd. Och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag, så när som på 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Det var ingen väg på rosor, vill jag säga. Men han fick uppleva löftet utav det som Jesus hade sagt: jag ska vara med dig. Jag tror inte att Gud vill lägga bördor på oss när vi följer honom, men det hör till kallelsens natur att det är så. Vi är kallade att arbeta i hans vingård. Den som på 1700-1800-talet bodde i Småland och ville bryta ny mark, han visste: ska jag nå målet att jag får fält, att jag får åkrar där jag kan så och som bär skörd, då är jag tvungen att lida för det genom mitt arbete. Jag måste bryta den här marken, ta bort all sten och elände. Ni västgötar, ni vet knappt hur mycket sten det finns i Småland, va? Det finns massor. Och vi ser idag resultatet av deras arbeten med alla dessa långa stenmurar överallt. Bördorna beror på kallelsens natur. Och Guds ord säger att det vi är kallade till, det är kampen emot ondskans andemakter i himlarymderna. Och vi är kallade till det. Men då är det kanske ganska naturligt att vi tänker: jag klarar inte det. Jag klarar det inte. Jag är inte tillräckligt nära Gud. Någon kanske tänker: jag är för gammal. Jag klarar inte det arbetet. Det är såklart, om jag skulle tänka mig att jag rent naturligt då skulle flytta ner till Småland och börja bryta ny mark som mina förfäders förfäder gjorde, det skulle jag aldrig klara. Aldrig på tiden. Men när det gäller arbete i Guds rike, så kan jag klara det som Gud kallar mig till. Därför att han är där och ger kraften. Han kallar oss inte alla till att bli Paulus-människor, som ska utsättas för detsamma som Paulus blev utsatt för. Men han vill använda oss varenda en på något sätt. Och en del utav de sätten som han vill använda oss på är utav den naturen att vi tänker: detta kan jag inte klara. Och då tänker du rätt. För i dig själv kan du inte det. Men det Gud ber dig om det ger han dig kraften att klara. Hur omöjligt det än ser ut för dig. Hur ung eller hur gammal du än är. För han är allsmaktens Gud. Jag vill uppmuntra dig verkligen. Den kraft som han vill låta verka genom oss, det är ju uppståndelsekraften, så står det. Paulus bad att vi skulle få öppnade ögon så att vi kunde se vad Gud kunde använda oss till. Jag vill bara ta några exempel här. Ett av de fantastiska bibelorden, tycker jag, det är det här stället där Mose får möta Gud och får se den här brinnande busken. Det som händer sen är ju fantastiskt. Gud säger: jag vill skicka dig till Egypten för du ska vara ett redskap för mig för att få mitt folk ut ur Egypten. Ja, men det går ju inte. Det kan jag aldrig göra. Nu förkortar jag ner det lite grann här. Men Gud säger: ja, men jag har möjligheter att hjälpa dig. Och så säger han till Mose: vad är det du har i handen? Ja, det var en stav som han hade huggt utanför svärfar Jetros hus, tror jag. Han hade den när han gick omkring och vallade fåren. Och då säger Gud: kasta den på marken. Tror du att det var första gången Mose hade kastat sin stav på marken? Naturligtvis inte. Han hade kastat den på marken jättemånga gånger förut. Men nu gjorde han det därför att Gud sa det. Och då hände det som aldrig förr hade hänt. Att den förvandlades till en orm. Han blev så rädd så han sprang. Men då sa Gud: ta den i stjärten. Och då blev den en stav igen. Och så säger Gud: stick din hand innanför manteln. Hade han levt idag, Mose, så hade väl Gud sagt: stick din hand innanför jackan eller kavajen. Och det gör vi ofta, jag i alla fall. Och så säger Gud: dra ut den. Jag har dragit ut min hand många gånger. Men när Mose gjorde det nu, då var den vit som snö utav spetälska. Stick in den igen och dra ut den. Och så var den helt vanlig igen. Gud kan göra sådant med det vi har som vi aldrig kan drömma om egentligen, om vi ställer oss till hans förfogande. Ni vet, i Apostlagärningarna 5, där står det talat om vad det som skedde efter första pingstdagen. Det var ju fantastiskt det som hände den dagen. Sen efter oss så samlades ju Guds folk till bön och lovsång och så vidare. Och det skedde under. Inte bara en gång, det skedde ju under varenda dag, så vitt jag begriper. Och till slut så började folk lägga ut sina sjuka på trottoarerna. För att när Petrus gick förbi, Petrus skugga skulle falla på dem som låg där. Och det blir friska allihop. Så står det. För många år sedan så hörde jag en berättelse som jag ska återge här. Och sen ska jag sluta. Det är bara för att säga att om vi vill vara lydiga mot Gud, så kan vi få vara med om fantastiska saker. Alltså lydiga också när vi tycker det här är tokigt. Det var en pastor, han var på väg till Keswick-konferensen i London. Keswick ligger ganska långt norr upp i England. Ifrån London tar det över 5 timmar att köra med bil. Så det är rätt så långt. Han cyklade, men jag tror inte han cyklade från London. Det har jag ingen aning om var han började cykla. Men han cyklade i alla fall. Och när han cyklade igenom en by där. Han kom in i stan och så kom han till ett torg. Och då upplevde han att Gud sa: vid det huset på det här torget, där ska du ställa dig. Och så ska du ropa så högt du kan: Jesu, Guds sons blod renar från all synd. Och det gjorde han. Vi kan tänka er hur folk tittade, de som var på torget. Cyklar han vidare. Kanske efter sådär en kvart, 20 minuter, så säger Herren till honom: cykla tillbaka och gör likadant på samma plats igen. Och han tänkte: det kan aldrig vara rätt. Det kan aldrig vara rätt. Så han vänder inte cykeln, utan han cyklar vidare. Men då hör han Herrens röst på nytt igen i sitt inre: cykla tillbaka, ställ dig vid samma hus och ropa igen samma ord. Och nu gör han det. Jag tror ju att folk som såg honom komma, om inte de hade lämnat torget, tänkte de: vad ska den tokingen göra nu igen? Och han gör precis likadant. Och så cyklar han iväg till Keswick-konferensen. Sista dagen där han skulle medverka med förkunnelse, sista dagen där, så kommer en man fram till honom och säger: jag har någonting som jag vill berätta. För så många dagar sedan, då var mitt liv slut. Jag bodde i den och den stan. Och jag hade beslutat mig för att nu ska jag ta mitt liv. Jag hade tejpat för alla fönster och dörrar till köket. Och så hade jag bestämt mig för att jag ska öppna gaskranarna. Och så ska jag dö nu. Men så tänkte jag: finns det en Gud, så ska jag böja mina knän först och ropa till honom om hjälp. Och precis när jag har böjt mina knän, så hör jag: Jesu, Guds sons blod renar från all synd. Och jag tänkte: men då finns det väl ändå hopp för mig. Så han reste sig upp och började ta bort det han hade tejpat för mig. Men då kom djävulen och sa till honom: det där det inbillade du dig bara. Ja, jag tänkte, jag inbillade mig bara. Så jag började tejpa för igen. Nu ska det ske. Men så tänkte jag: om Gud har talat till mig en gång, då kan han göra det en gång till. Då vet jag att det verkligen är sant. Och när jag har tänkt det, då hör jag igen samma röst och samma ord: Jesu, Guds sons blod renar ifrån all synd. Och nu tillhör jag honom. Halleluja. Gud kan göra allt vad han vill om vi, hans tjänare och tjänarinnor, är villiga att göra det vi upplever att han kallar oss till. I både det stora och det lilla. Gud vill använda dig. Jesus, vår frälsare. Vi tycker ibland att vi inte kan göra någonting. Att vi inte är till någon nytta någonstans. Och vi känner oss så ovärdiga och tänker att sådana som vi är, så kan du inte använda oss. Herre, hjälp oss att se att situationen är annorlunda. Att inte det finns några begränsningar för dig. när vi ställer oss till ditt förfogande. Herre, tack att du är här ikväll för att vidröra oss, för att uppmuntra oss, för att tala om för oss att du inte bara älskar oss, utan du har behov av oss. Du vill använda oss så att vi blir fyllda av glädje när vi ser vad du gör. Och skulle det vara så, Herre, att vi i vissa omständigheter, under vissa omständigheter, får lida för ditt namns skull, så hjälp oss. Ge oss mod att göra det, för att din vilja ska ske. I Jesu namn. Amen.